Video circulating online appearing to show projectiles and some interceptions over that base, but clearly not all were stopped.
Det var inte hugget i sten utan skrivet i bläck och nu upplöst. Den tillfälliga vapenvilan mellan USA och Iran existerar inte längre. Och under helgen dödades 3 amerikanska militärer.
But the bottom line here, Omar, there's no way out of this. Force is not going to change Iran's calculation. And the administration is going to have a hard time acquiescing to the new reality of Iran's control and leverage over the straits.
Att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet är Irans viktigaste vapen. Ett vapen som USA än så länge har väldigt svårt att desarmera.
Today the US military announced yet another service member had been killed in action, this time in northern Iraq. This is prompting concerns that Iran and the US are edging closer to a wider war.
Dessutom har attackerna mot Irak ökat. Och nu lyfts frågan om kriget mellan Iran och USA inte bara trappas upp, utan även sprider sig i regionen. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lorin Ibrahim, Sveriges radios utsända i Erbil i Kurdistan i Irak, och Fredrik Meiton, chef för Utrikespolitiska institutets Mellanöstern och Nordafrika-program. Jag heter Lovisa Hjärta. I förra veckans avsnitt så ställde vi oss frågan hur situationen mellan Iran och USA skulle kunna eskalera.
Both the US and Iran have escalated their attacks, striking critical infrastructure. The head of the Gulf Cooperation Council says deliberate Iranian attacks on civilian targets in nearby countries amount to war crimes. Iranian state media have reported damage to bridges and roads in the south, and a water desalination plant was hit in the city of Jask.
Och idag när vi spelar in på förmiddagen tisdagen den 21 juli så kan vi konstatera att konflikten verkligen har vuxit. 10 dagar i rad har USA bombat Iran som har svarat genom att attackera bland annat amerikanska baser i Gulfen. Lorin, det har varit en turbulent helg. Kan du ta oss igenom de stora dragen mellan USA och Iran, hur eskaleringen har sett ut?
Ja, vi har sett en mycket tydlig eskalering skulle jag säga som har spridit sig till fler områden i Mellanöstern. Igår utförde USA för 10:e natten i rad en ny attackvåg mot mål i Iran. Irans president Masoud Pezeshkian sa att Iran är nu involverad i ett fullskaligt krig mot USA. Men attackerna kom efter att Iran på nytt då hade riktat attacker mot amerikanska mål i Jordanien. Och under helgen så dödades 3 amerikanska soldater i iransk attack mot Jordanien. 2 av dem är identifierade. Så efter det utlovade Trump vedergällning för varje amerikan då som hade dödats. Så en 4:e soldat uppges också ha dödats i norra Irak. I början av det här, de här 10 dagar långa konflikten, eskaleringen, om man ska nu kalla det för en långvarig konflikt eller snarare ett krig, så riktade både sidorna attacker mot militära mål. Men nu ser vi också även attacker mot infrastruktur, broar, järnvägar, flygplats, vattenanläggningar. Och även bränsletransporter, framförallt i södra delen av Iran. Men nu kom också uppgifter från iransk statlig TV att staden Tabriz, som ligger i nordvästra Iran, har också attackerats. Så samtidigt har Iran utökat sina motattacker. Förutom amerikanska militärbaser har Iran också attackerat då, kraftverk, oljeanläggningar och vattenavsaltningsanläggningar i gulfstaterna, som är mycket viktiga infrastruktur för de här ländernas energiförsörjning och ekonomi. Så både sidorna kan man säga har skadat civil infrastruktur med stora konsekvenser för lokalbefolkningen och vardagen och även ekonomin i regionen.
Fredrik, vad skulle du säga? Var det här en väntad eskalering?
Ja, det tror jag att den var. Jag misstänker att amerikanerna förhandlade fram den här avsiktsförklaringen i hopp om att sen kunna kanske ta tillbaka några av eftergifterna de gjorde. Medan iranierna vill ta avsiktsförklaringen på orden och tolka den som att de kommer att få ha kontroll över Hormuzsundet. Så där ligger liksom en fundamental konflikt mellan de två parterna.
Lorin, du är ju på plats i Erbil i kurdiska Irak, precis i närheten av en flygbas som också har attackerats av Iran. Kan du beskriva hur läget har varit där du är?
Ja, så det är återigen väldigt spänt i Erbil. Det var ju det under våren, februari, mars, april. Och nu ser vi en eskalering även här. Jag har hört själv de kraftiga explosionerna och även sett hur drönare skjutits i himlen då. Så de senaste dagarna har flera attackvågor riktats just mot amerikanska mål i staden, bland annat amerikanska konsulatet och den här amerikanska militärbasen då som ligger nära flygplatsen. Alltså de här platserna, för bara några år sedan så var de en bit utanför Erbil. Men nu är de ju nästan i Erbils förorter, nära bostadskvarter. Och det gör ju också att civilbefolkningen blir mer sårbar när de här drönarna och robotarna skjuts ner. Delar då av de nedskjutna delarna, drönarna kan falla över till exempel bostadsområden. Och det har vi sett hända. Så läget är väldigt spänt här just nu.
Så sent som i förra veckan så träffades Iraks premiärminister Ali al-Saidi och Donald Trump i Vita huset.
A few hours before the US Navy started its second blockade of Iranian shipping traffic in the Strait of Hormuz, President Donald Trump welcomed Iraqi Prime Minister Ali al-Saidi to the Oval Office, a man Trump recently endorsed for the job.
He's a great leader. I think he's going to be there for a long period of time. And it's great to have you at the White House. Thank you very much.
Thank you. Lorin, det verkar ju som att USA och Irak är på väg att liksom stöpa om sin relation lite grann. Vad är tanken att det här mötet och den här nya relationen ska leda till?
Ja, tanken är nog att relationen mellan länderna ska bli bredare än bara säkerhetssamarbeten. Både USA och Irak vill nog fördjupa samarbetet inom ekonomin, energi och andra investeringar. Samtidigt som USA vill nog behålla sitt inflytande i Irak, speciellt just nu med den här eskaleringen runt Gulfen om kriget med Iran. Och motverka just Irans växande inflytande och den redan starka inflytande i regionen och i Irak.
Hur tas det här emot i irakiska Kurdistan där du är?
Kurdistanregionen har ofta en närmare säkerhetsrelation med USA och väst än vad den federala regeringen i Bagdad har. Här finns en starkare vilja att stå emot iransk inflytande samtidigt som regionen är ju geografiskt och ekonomiskt beroende av Iran. Men just det här besöket, det var stor medieuppmärksamhet kring den, speciellt när både Trump och Zaidi då blev intervjuade i Vita huset. Men USA är viktig allierad för Kurdistan regionen så att man följer det här noggrant och många hoppas på att USA ska bidra med stabilitet även när det gäller den spända relationen mellan Erbil och Bagdad. Den har inte heller varit, vad ska man säga, positiv hela tiden, speciellt när det gäller kontrollen över de beväpnade shia-grupperna som har band till Iran och som har också attackerat mål här i Kurdistan-regionen. Så relationerna mellan Washington och Bagdad har varit ansträngda och att Iraks premiärminister nu tog sig emot. Vi hörde liksom väldigt positiva toner från Trump, hur han beskrev honom då som en stor ledare i Mellanöstern och så vidare. Man ser positivt på det och hoppas liksom på att det ska leda till stabilitet i Irak.
Hur ser du på den här utvecklingen, Fredrik?
Jag tror att den historiska bakgrunden här är att USA och Iran har tävlat om Irak sedan 2003. Efter att Iran och Irak hade varit fiender under väldigt lång tid så fick ju Iran möjlighet att utöka sitt inflytande i landet efter kaoset som uppstod i och med den amerikanska invasionen. Och där har ju Irak då slitits mellan Iran och USA ända sedan dess. Och den här kanske ömsesidiga skärmoffensiven mellan Zaidi och Trump eller amerikanerna, den har ju att göra med att amerikanerna hoppas dra irakierna mer in i den amerikanska sfären. De hoppas nog på ett antal avtal för amerikanska oljebolag. Och några av dem har ju redan undertecknats här under tiden Zaidi var där. Och sen så hoppas de då i och med det att kunna trycka ut iranierna så mycket som möjligt från Irak. Och vissa delar i Irak har samma förhoppning själva, att de ska bli mindre beroende av Iran. Idag är det ju så att de importerar en tredjedel av sin el från Iran till exempel. Eller gjorde det fram till att den här undantaget som amerikanerna gav för att köpa iransk gas hävdes då i och med kriget. Men och sen så finns ju då alla de här milisgrupperna som har nära koppling till Iran och där också, som också har då är de som har röstat fram Zaidi. och säger det själv, er affärsman ägde en bank som blockerades av USA 2024 efter anklagelsen om att han tvättade pengar åt iranierna. Så att det är svårt att veta exakt hur man ska tolka det här, men det verkar som att det liksom, Zaidi gör någonting. Han har väl liksom studerat Mohammed bin Salman i Saudiarabien och Ahmed Ashara i Syrien och sett hur man liksom hanterar Trump. Och han beskrivs ju av Trump på precis samma sätt. Han är stor och han är stark och han är modig och han är också stilig och liksom sådär. Så att det ser ju ut som att han har lärt sig av de här andra arabiska ledarna, och Trump tycker jättemycket om honom, så att han har liksom också gjort det väl.
Finns det en risk i och med den här, som du säger, tvåsidade skärmoffensiven, att det finns risk för en större konflikt mellan Iran och Irak och att det blossar upp nu?
Absolut. Irak är ju en väldigt viktig del av den iranska motståndsaxeln. Och då är det inte främst den irakiska staten, utan det är alla de här shiitiska milisgrupperna som mer eller mindre kontrolleras av eller stöttar den iranska regimen. Så det är ju en del av Irans liksom försvarspolitik och så som man liksom avskräcker regionala aktörer från att attackera en. Och när det hotas, som till exempel Jamil Zaidis antikorruptionskampanj som han har dragit igång här, och också kravet på att de här milisgrupperna ska avväpnas, om han lyckas med det så kommer ju iranierna att agera för att liksom säkra det inflytande som de har idag i Irak. Och då finns ju risk för en större konfrontation.
I Irak finns ju flera iranstödda shia-muslimska miliser. Och de är ju flera stycken. De samlas under Hashd-e Shaabi, som kallas för folkets mobiliseringsstyrka. Och det är alltså en irakisk paraplyorganisation som består främst av shia-muslimska milisgrupper och formellt en del av Iraks väpnade styrkor. Där har man ju, de har ju väldigt starka band till Iran, och många av de här shia-milisgrupperna har ju stark inflytande i politiken och regeringen i Irak. Och de har ju haft påverkan att rösta fram just al-Zaidi. Men just nu finns det ju vilja att man ser ett självständigt Irak som inte är så beroende eller har starka band av Iran. Men samtidigt så finns ju de krafterna i Irak som har nära band till historiska band och politiska band till Iran, som kanske inte är helt lätta att göra sig av med.
Det svåra tycker jag när man tittar på Mellanöstern just nu är att det finns saker som talar för nästan alla utfall. Men jag tror att den liksom, man kommer, jag tror att om man tittar noga på den här antikorruptionskampanjen som Zaidi nu driver, så tror jag att där kommer man nog kunna se lite vartåt det barkar. Därför att än så länge så har ju han tagit ganska aggressiva steg för att gå liksom åt mutkolvarna och liksom korruptionerna. Gjort ett 50-tal, tror jag, gripanden och sådär, och beslagtagit stora summor. Men än så länge så har han inte gått på de Iran-affilierade individerna, utan han har gått på de som i stort är motståndare till liksom den Iran-kopplade shiitiska nätverken i Irak. Om han utvidgar den här antikorruptionskampanjen in i de grupperna, som för övrigt också var de grupperna som röstade fram honom som premiärminister efter att USA hade blockerat deras föredragande kandidat, då kommer Iran bli hotat och då kommer det bli en konflikt. Men det är inte alls säkert att Zaidi vill gå den vägen. Det är verkligen där någonstans måste han liksom bekänna färg. Antingen så utvidgar han den här antikorruptionskampanjen och då får han problem med Iran, eller så gör han det inte och då får han problem med USA.
Om man ser ur Irans perspektiv då, vad har de att tjäna på att hålla konflikten vid liv?
Konflikten med USA?
Med Irak.
Ja, de har ju ett stort intresse av att bibehålla sitt nätverk i regionen av liksom affilierade grupper. Det finns ju rapporter i arabiska media att de utöver de här liksom proxygrupperna som man brukar kalla dem, dessutom bildar nya grupper i Irak där man bildar små celler som man mycket mer direkt kontrollerar genom revolutionsgardet, för att just slippa de komplikationerna som kommer med lokala aktörer med lokala intressen. Så liksom nybildar man grupper. det här är ju liksom kärnan i Irans avskräckningsstrategi. Alltså för att inte bli angripen av Israel eller USA så vill man kunna aktivera Houthier i Yemen eller Hamas i Gaza eller Hezbollah i Libanon. Och Irak är ju en viktig bricka i det spelet, en väldigt viktig arena för de, liksom, Irans ombud.
Vi flyttar tillbaka fokus igen på kriget mellan Iran och USA och ställer ungefär samma fråga där, Fredrik. Vi har ju sett en eskalering, det är 10 dagar av att USA har bombat mål i Iran som har svarat. Vad tjänar det iranska styret på att hålla igång den konflikten?
De betalar ett enormt högt pris genom att hålla igång konflikten. Det iranska folket betalar ett enormt högt pris, men även liksom statsmakten. Och de gamblar ju här därför att det finns ju risk att de störtar Iran ner i något sorts ekonomiskt fördärv som de inte kan återhämta sig från, med mindre än att regimen faller. Så de spelar ett högt spel. Men de vet samtidigt att de amerikanska oljelagren är på historiskt låga nivåer. De har inte varit så här låga sedan 80-talet. Och det kommer ske ett mellanårsval i USA i november. Och i det läget så har Iran starkare kort. Det kostar mycket mer för USA att slåss nu än vad det kommer göra i december. Och det iranierna naturligtvis är rädda för, det är att de kommer fram till någon sorts överenskommelse idag som amerikanerna backar ifrån när det är lättare för dem att återuppta stridigheter. Så de vet liksom att om slåss vi nu så kostar det på. Och dessutom har de lärt sig väldigt mycket om den amerikanska krigsapparaten, så de är också mycket duktigare faktiskt på att bekämpa amerikanerna.
Lorin, det finns ju en diskussion i USA bland experter att det kommer vara den här typen av stillestånd mellan Iran och USA om man för kriget på det här sättet, och att nästa steg egentligen bara är en amerikansk markoffensiv som kan flytta USAs positioner framåt. Har du på något sätt märkt av att Iran eller de delar av Irak där du är förbereder sig på den typen av utveckling?
Ja, så under våren var det ju också en del snack om det där just, och det var ju också uttalanden om att man USA då skulle ha beväpnat de kurdiska oppositionella grupperna här, att man har liksom stöttat dem med vapen och att de var redo att gå in, och det kom uppgifter om att de har redan gått in. Det vi ser här nu, sen blev det väldigt tyst om det. De här ledarna gick ut och sa att det här kriget har inget med oss att göra. Det är ett krig mellan Israel, USA och Iran. Det är deras krig. Det som kan tolkas nu som en ökad oro från Irans sida vid gränsområdet mot de kurdiska områdena i Irak. För det är ju kurdiska områden på bägge sidorna, kurdiska städer på bägge sidorna gränsen. Iran har länge sett de iransk-kurdiska oppositionsgrupperna som finns baserade här i irakiska Kurdistan som ett säkerhetshot. Speciellt om de i det här kriget och samarbetar med USA vid en eventuell markoffensiv. De peshmerga-styrkorna kan terrängen, de kan bergen. Det är ett bergigt område där jag själv var där förra sommaren nära gränsen. Det är en speciell liksom natur och miljö som enbart kurder kan, de bergen och områdena. Så de senaste tiden har vi sett intensiva attacker från Iran mot de här lägren och baserna som finns här i irakiska Kurdistan som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper då, bland annat i området kring Suleimaniye-provinsen och här i Erbil. Man är väl orolig för att de skulle kunna vara ett säkerhetshot mot Iran vid en eventuell markoffensiv, och därför har vi sett också intensiva attacker mot de här grupperna.
När det gäller den amerikanska markoffensiven, den möjliga, ser du något sådant liksom i korten, eller är det för riskfyllt för amerikanerna i läget så som det ser ut nu?
Jag har fortfarande svårt att se att det blir en markoffensiv. Det här har jag ju sagt sedan i februari. Och man måste ju alltid göra ett stort utrymme för att den amerikanska presidenten är enormt oberäknelig och inte något sorts strategisk geni heller. Så det är liksom, det är alltid vanskligt att försöka sia om vad han tar sig till. Men den amerikanska militären och de militära rådgivare som han har omkring sig säger utan tvekan till honom att det kommer kosta mer nu än vad det hade gjort i februari. Iranierna har lärt sig massor under den här tiden. Dessutom har amerikanerna skjutit bort stora mängder av sina THAAD och Patriot-missiler. Så att de har inte samma möjligheter att skydda marktrupper, vilket är det man till exempel ser i Jordanien med den här attacken. Att USA har inte möjlighet att genskjuta de här missilerna som kommer. Så att priset för USA i termer av ökat oljepris, skadan som det republikanska partiet kommer att ta i valet nu när det här kriget är mer impopulärt än vad det någonsin har varit. Och sen Irans ökade militära förmåga relativt USA att åsamka stor skada vid en markinvasion. Tänker jag måste väl göra kalkylen sån att man inte väljer markinvasion. Men sen har vi med Donald Trump att göra, så vem vet.
Ja, precis. Vem vet? Det är inte lätt att säga i vad som kommer hända, men positiva tongångar i USA verkar inte vara.
Iranians have demonstrated their weaponized geography. They're going to want to hold on to the straits. And I say this in all sincerity. I think the situation is going to get worse before it gets worse. But the bottom line here, Omar, there's no way out of this. Force is not going to change Iran's calculation. And the administration is going to have a hard time acquiescing to the new reality of Iran's control and leverage over the straits.
Worse before it gets worse, sa Aaron David Miller, tidigare förhandlare i Mellanöstern för amerikanska utrikesdepartementet. Han har arbetat både under demokratiska och republikanska presidenter med det här. Det tar oss in på en av de liksom, huvudfrågorna som har varit under de senaste månaderna, nämligen om att när kriget inleddes så pratade man mycket om Irans kärnvapenprogram. Men konflikten återkom ju hela tiden till att handla om Hormuzsundet, The Straits, och alltså Irans kontroll över det och sjöfarten där. Varför, Fredrik?
Ja, alltså man försöker ju lösa problemen som kriget har skapat. Måste ta en sekund ändå och liksom beundra Aaron David Miller som alltid kommer på de här fantastiska replikerna. It's gonna get worse before it gets worse är ju liksom, ja, det är hög nivå. I mean, så är det ju liksom, alltså, och iranierna själva de pratar ju allt mer på det sättet. Det var en av högsta ledarens rådgivare sa härom veckan att sundet är viktigare än dussintals atombomber. Sundet är ett vapen som man dels aldrig någonsin kan ta ifrån Iran eftersom geografin är vad den är. Man kan inte förhandla bort det på det sätt som man kan förhandla bort närvaron av anrikat uran eller vad det kan vara. Och man kan spela ut det här kortet om och om igen för att få leverage och för att då liksom få vad man vill. Så att för iranierna är ju det här huvudfokus. Sen kan ju det också ha att göra med att man upplever att amerikanerna helt har backat på kärnvapenfrågan. Den är liksom inte en del av förhandlingarna längre. Och då är det ju kanske lätt att säga att det som fortfarande någonstans är något som förhandlas om är liksom, det är det viktigaste. Så det är en rimlig position att ta som en förhandlingsstrategi.
Lorin, avslutningsvis från där du är synen på kriget mellan USA och Iran från irakiskt perspektiv också att det kommer bli värre innan det blir ännu värre? Eller hur tolkar du det?
Ja, av dem jag har pratat med och sett då enligt rapporteringen av lokala kurdiska kanaler och irakiska kanaler så man visste att eskaleringen skulle komma innan den kom hit för att man trodde inte riktigt på den där sköra vapenvilan eller överenskommelsen. Och det är många som tror att det här kommer att bli långdraget. Ett långdraget krig. Så att det är många som är oroliga här, men det återstår att se. Jag ska också säga att förhandlingarna pågår fortfarande mellan parterna parallellt med de här motattackerna. Så att vi får se vad som sker den närmaste tiden, men många är oroliga här.
Tack så mycket. Vi sätter punkt där och tackar Fredrik Meiton, Utrikespolitiska institutets chef för Mellanöstern och Nordafrika program. Tack för att du är här.
Tack
även Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Om du går in i Sveriges Radios app så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna så missar du inte heller nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Liv Frudén och jag heter Lovisa Hjärta.